har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Wagnergruppen uppger nu ikväll på den sociala mediekanalen Telegram att deras ledare Yevgeni Prigozjin är död.
Vi kan inte låta Ryssland vinna det här kriget och JAS Gripen skulle göra stor skillnad för Ukraina.
Jag misstår inte intentionen i beskedet, men det är klart att det väcker en del frågor.
Den danska regeringen vill förbjuda bränning av religiösa skrifter på allmän plats.
Socialdemokraterna vill sänka skatten för alla löntagare med i genomsnitt 1900 kronor per år.
Många anar president Putins brutalitet och makt bakom flygplanskraschen som blev Wagnerledarens död. Och Socialdemokraterna bryter ännu ett säkerhetspolitiskt tabu och vill erbjuda svenska stridsflygplan till Ukraina. Danmarks regering vill att koranbränning ska kunna ge brännaren 2 års fängelse. Och precis före regeringens kräftskiva på Harpsund vill Socialdemokraterna sänka skatten för fler än 4 miljoner svenskar. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen den sista i augusti 2023. Och jag har nöjet att blicka ut på en tidigare inte prövad panelkonstellation. Hör på det här. Karin Olsson, Expressens biträdande chefredaktör. Gunnar Wetterberg, författare och historiker. Och Henrik Jönsson, youtuber och libertariansk entreprenör. Välkomna alla tre.
Tack.
Tack så mycket.
Vilken trio kommer lyssnarna kunna skilja på er?
Vi talar visserligen skånska alla tre, men ganska olika karaktär tror jag.
Ja, vi får hoppas på det bästa, annars får du transkribera oss.
Ja, vad säger Gunnar? Kommer vi kunna höra vem som är Gunnar?
Ja, så här gnäller jag.
Då så. Ja, det blir en hel del politik idag och varav en del stormaktspolitik.
Ja, Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozjin var en av 10 personer som omkom när ett flygplan kraschade i Ryssland igår.
Det finns rapporter om att inga nödsignaler har skickats ut från planet, inga nödanrop till flygledare eller annat, utan att det bara plötsligt störtade. Och att vittnesuppgifter på plats i Tverregionen där det slog ner talar om att de har hört explosioner, och det finns också uppgifter från räddningsarbetet att planet ska ha visat tecken på att ha exploderat innan det tog mark.
Sveriges Radios Fredrik Wahlström rapporterade i Ekot. Det här hände i onsdags kväll. En halvtimme efter start från Moskva faller flygplanet, som var ett modernt mindre jetplan, och kraschar. Alla 10 ombord dör. En av dem ledaren för Wagnergruppen, Yevgeni Prigozjin. Även Wagners grundare Dmitrij Utkin ska ha varit ombord. Och det här hände 2 månader efter att den stridslysten Prigozjin manade sina trupper att marschera mot Moskva. Det har sett som ett uppror som sen slutade med att Wagnerförband vände åter. Vad säger panelen? Finns det något tvivel om varför Yevgeni Prigozjin nu är död?
Alltså, det är ett väldigt märkligt sammanträffande att precis samma dag så får Sergej Suravikin, som var chef för flygvapnet sparken efter att ha varit försvunnen ända sedan marschen mot Moskva, därför att han hade tidigare varit befälhavare i Ukraina och hade avsatts som det i januari och ansågs ha stått Prigozjin nära. Så att, det är lite för bra tillfälligheter.
Vad säger Karin?
Ja, det finns ju de experter nu som till och med har sagt att de är förvånade att han inte har dött tidigare. Så att det var ju onekligen ett väntat dödsfall enligt nästan en samstämmig expertis på ämnet.
Martin Krag sa Aktuellt så här: det har aldrig hänt tidigare att en person som Putin har kallat förrädare sen har levt ett långt och hälsosamt liv. Henrik?
Nej, jag skulle säga det som slår mig och värt att ta fasta på i det här, det är inte någonting annat än med vilken styrka och på vilket flagrant sätt detta genomförs. Ja, budskapet är ju helt tydligt att den som motsätter sig, jag kommer att skjuta vederbörande som en hund. Och det är ju en ren maffiastatsagerande som uttrycks. Så skulle jag göra ge Putin ett råd, så bör han väl rimligtvis hålla sig i sin egen bunker kanske ett litet tag nu. För att det finns nog lojaliteter inom Wagnergruppen som inte uppskattar det här.
Vad tror ni om kraschen då? Det kom ju inte något nödanrop från piloten och en flygexpert som såg bilderna på det här. Han säger att den singlade mot marken som ett löv.
Spelar det någon roll?
Ja, om den var skjuten från marken med en missil eller om någon har fått ombord en sprängladdning vid landningsstället.
Ja. Jag kan inte avgöra någonting så här, men de talar ju om luftvärnens eld också och de har pekat ut liksom så här, hål i skrovet och annat. Liksom, så.
Men att Putin och ledningen i Kreml skulle ha någonting med det här att göra?
Eller att någon vill ha varit duktig och visa sig för den stora ledaren. Jag menar,
du menar det är en spontanist som vill visa?
Ja, nej, men alltså det är ett uttryck för precis det som Henrik är inne på. Det här är tyvärr numera en gangsterstat och i en sådan stat så kan man vara nyttig och räkna med att få beröm och belöning för det.
På Socialdemokraternas pressträff som handlade om JAS Gripen i torsdags så sa utrikespolitiska talespersonen Morgan Johansson några ord om den här flygplanskraschen, för den var ju ganska färsk då. Så använde han först ordet nedskjutningen och sen bytte han snabbt terminologi, men det var, tycker jag, lite intressant. Det var ju fortfarande när folk diskuterade vad det kunde vara för någonting. Yevgeni Prigozjin som person, kan man förstå sig på honom?
Ja, alltså det finns den här utmärkta boken som Catherine Felton skrev för några år sedan om hela det här som finns runt Putin och som växte fram redan under hans tid i Petersburg. Prigozjin hör till dem som har levt gott på det. Alltså det här obegripliga att han åker tillbaka till Moskva i det här läget när han vet hur farligt det är. Handlade tydligen om att han har ett cateringkontrakt på skolmåltider som han ville vårda. Alltså, de här skurkarna har fingren i alla tänkbara.
Han är kvar i restaurangbranschen alltså än idag?
Absolut!
Henrik?
Nej, alltså om man ska tänka på Prigozjin specifikt, alltså jag tänker nästan på honom som någon slags figur, en Tolstoj roman eller liknande. Alltså när de där nyheterna, det var väl på midsommardagen som de där nyheterna breakade att nu tågar vi mot Moskva. Och det var ju liksom så här, någon slags nästan overklighetskänsla. Man säger att det här låter som någonting man läser om i en historiebok. Så här, när Caesar korsar floden Rubikon och tar trupperna dit trupperna aldrig ska gå. Så att jag menar, jag tycker igen att det här går tillbaks till Ryssland som en gangsterstat med konkurrerande maktintressen som försöker göra olika, utmana varandra på olika sätt som gangstersyndikat. Men det kunde man väl räkna ut för att använda ett skånskt idiom nu när vi är skåningar här i studion med arslet om bit krita. Liksom att det där inte skulle sluta väl för Prigozjin.
Personen, Karin?
Ja, men det som Henrik säger, det är en sån otrolig livshistoria. Han börjar i den här restaurangbranschen, får stora kontrakt, blir en av dem som gynnas av att stå nära Putin och sen träder fram som en ledare för en hänsynslös privat armé runt om i världen. Men det är en helt osannolik livshistoria. Och han ser ju också, vad ska man säga, han är nästan en klischéaktigt utseende av någon slags ondska, en glupsk man på något sätt. Så att han har ju väckt fascination. Och jag noterade också att brittiska försvarsdepartementet nu, de sa att de visserligen höll för sannolikt att han hade dött i den här kraschen, men påpekade också att det finns ännu inga definitiva bevis att han faktiskt var ombord på planet. Och de tillade då att han är känd för att vidta exceptionella säkerhetsåtgärder och att det faktiskt var lite märkligt att han åkte sig med andra toppnamn inom Wagner på samma plan till exempel. Och det är faktiskt så att Prigozjin även tidigare har förklarats död. Man trodde att han hade omkommit i en flygkrasch i Kongo, tror jag att det var. Och sen plötsligt återuppstod han och dök upp igen. Så att han är ju en man som har levt ett exceptionellt liv.
Är du inte helt övertygad om att han faktiskt var ombord?
Ja, alltså, även brittiska försvarsdepartementet säger att de håller för sannolikt att han är det. Men de lägger in en reservation alltså.
Och det roliga är att det här finns ju tidigare i rysk historia. Det här med folk som är döda men som man hävdar att de kommer tillbaka. Jag tror att de förbrukade 3 eller 4 falska Dimitrier i början av 1600-talet. Så att det är god rysk tradition.
Men det, förlåt, vi bara knyter upp säcken på det här lite grann. Jag tycker det är roligt, observationen som du gör, Karin, där, liksom med hans utseende också. För att det finns ju någonting i storytellingen runt det här, i själva tematologin, som är som en jäkla historisk äventyrsdram på något sätt. Störtar i Kongo, eventuellt återuppstår, tågar mot Moskva. Alltså, allting är kolossalt.
Jag tycker det känns lite som opera, någonting som skulle kunna ske.
Alltså, man kan inte missa referensen till Wagner-operan då.
Ja. Men hörni, till sist, blir det nu när Wagner-gruppens ledare av allt att döma är borta, blir det någon geopolitisk ombalansering eftersom det är så dramatiskt i vår del av världen, ja hela världen egentligen, eller kan det i huvudsak vara business as usual?
Nej, men det är väl om det skulle hända som Henrik säger, att Putin får se upp den närmsta tiden, annars var liksom Wagner nog överspelade nästan redan när de gick mot Moskva.
Ukrainas president Zelensky var ju på Harpsund i söndags och partiledarna tävlade om att ta selfiebilder med presidenten. Och 4 dagar senare kommer det här beskedet från en av selfiefotograferna.
President Zelensky sa ju när han var i Sverige att JAS Gripen är en svensk stolthet, en stolthet man borde kunna dela med sina vänner. Och jag håller med honom. Det är bra för Ukraina om de kan få JAS-plan, men det är också bra för Sverige. Och vår bedömning är att det borde vara möjligt när vi har blivit fullvärdiga medlemmar av NATO.
Magdalena Andersson intervjuad av Sveriges Radio. På Ukrainas självständighetsdag hade hon kallat till pressträff för att lansera idén om att stödja Ukraina med JAS Gripen-plan så fort Sverige har blivit medlem i Atlantpakten NATO. Vi socialdemokrater anser att vi måste stödja Ukraina med full kraft, sa hon. Karin Olsson, hur bra är det här förslaget?
Jag tycker att det är ett bra förslag att i något läge efter vi har kommit med förhoppningsvis i NATO att vi kan avvara ett 10-tal plan uppskattningsvis. Så att jag tycker att det var väldigt intressant att Magdalena Andersson går ut så här offensivt. Jag menar, det var ju, känns ju som att det var i förrgår som partiet ändrade linje i fråga om NATO och nu vill man skicka plan till Ukraina, så att det är en väldigt häftig omsvängning som Socialdemokraterna har gjort.
Det är ju nästan konsensus i svensk politik om att vi ska stödja Ukraina med militär materiel som stridsfordon, pansarskott, luftvärnssystem. Men Henrik Jönsson, Gripen är väl det skarpaste vi har. Är det rätt att trappa upp till den nivån?
Jag tror att i det här läget så är den överordnade frågan att om Ukraina faller till rysk aggression, då förlorar hela västvärlden på det här och vi kommer att få en förfärlig världsordning. De här flygplanen kostar, beroende lite på hur man räknar det, någonstans mellan 500 miljoner kronor och 1 miljard kronor. Det är i min mening väl investerade pengar. Min uppfattning är att vi bör göra precis så mycket vi kan för att hjälpa Ukraina. Jag ska lägga till en grej på det där också. Jag känner en hel del människor som jobbar inom vapenindustrin. Och de gör ju bra affärer just nu, för att processen som pågår i flera europeiska nationer just nu är ju att de moderniserar sin egen vapenarsenal. De ger sina gamla vapen till Ukraina och sen så beställer de nya vapen. It's good for business, it's good for democracy. Jag säger, kör, och så rustar vi upp också nu när vi ändå måste följa NATO-protokollen och liksom hjälper upp vårt lite sklerotiska försvar.
Gunnar Wetterberg?
Nej, men Economist skrev om det här redan i våras och lyfte fram att Gripen egentligen är ett bättre plan för Ukraina än vad F-16 är. Därför att Gripen kan starta på mycket kortare banor och kan till och med starta från vägar. Så att F-16 är mycket mer beroende av ordnade tillstånd. Så att i det här militära läget är Gripen överlägsen F-16, och kanske inte Saab har något emot att visa heller. Haken är att det finns så få Gripen i världen, alltså bara någonstans en bit över 100 om man räknar de som finns i andra länder. Så att på det viset är ju F-16 viktigare, därför att man kan mobilisera många fler F-16 och träna ukrainska piloter för dem.
En liten pendang till det där kan ju vara, som Staffan riktigt påpekar, att rampa upp involveringen. Det hade känts lite bättre i magen om vi blev klara med det här NATO-medlemskapet någon gång, kanske innan vi började skicka stridsflyg.
Hela regeringen är ju på Harpsund för sedvanliga budgetdiskussioner och den årliga kräftskivan. Och försvarsminister Pål Jonsson fick i radion Studio 1 frågan om vad han ansåg om Gripen till Ukraina. Och han lät väl minst ett snäpp mindre pigg på saken än oppositionsledaren. Helena Groll ställde en rak fråga till försvarsministern.
Säger du ja till att leverera plan till Ukraina?
Nej, inte under nuvarande förutsättningar. Då är ju bedömningen, och det är också någonting som riksdagen har beslutat, att Sverige ska ha då cirka 96 Gripenplan eller 6 Gripen-divisioner. Och det är klart att Ukraina har ju sett till att Ryssland är försvagat på marxistsidan, men när det kommer till flygstridskrafter har ju den ryska militära förmågan i närmast intakt. Utan för att det här skulle kunna bli aktuellt så krävs det, och där delar jag Magdalena Anderssons uppfattning, då måste Sverige vara allierad i NATO, för då kommer vi vara säkrare. Det här är ett beslut som är förknippat med betydande risker naturligtvis, och också kostnader som man måste väga in och backa och göra en seriös analys av.
Vad säger panelisten om Pål Jonssons politiska tonalitet? Är han med på samma noter som Magdalena Andersson?
Ja, fast uttrycker det inte lika entusiastiskt som en oppositionspolitiker kan göra.
Vad säger Karin?
Jag delar den bilden, och det lät ju lite likadant när Sverige inte skulle leverera Archer och ammunition till artillerisystem. Man drog på det och sen blev det ändå så. Det kanske är lite samma process som man ska genomgå nu i det här läget.
Ja, jag har hört någonting mellan raderna som jag har drömt då, för jag tycker att han säger ungefär så här att vi håller redan på med det här, vi håller på flera månader, det är en orienteringsutbildning för ukrainska piloter på gång för att de ska kunna sätta sig in i Gripen-systemet. Att kasta ut det här nästan som ett löfte nu, vad är meningen med det? Alltså jag tyckte det lät som lite inrikes- och utrikespolitik i det hela.
Ja, det är väl helt, jag håller med.
Jag har inte drömt enligt Henrik.
Föregående talar i den aspekten att det är klart att det är bekvämt att göra bombastiska utfästelser i opposition, men om man har skarpt läge och en riktig ämbetsroll så måste man vakta sin tunga när det gäller skarpa konflikter.
Du står fast, Karin, vid att nej, det här är
Det är klart att försvarsministern måste vara lite försiktig. Luftvapnet är väldigt viktigt för Sverige. Det finns ganska få plan. Det är klart att det är en stor sak att avvara. Låt säga att det har talats om ett tiotal plan till Ukraina. Det är ett allvarligt beslut. Och vi vet ju inte hur det går med vårt NATO-medlemskap. Kommer Turkiet att ratificera ansökan eller inte? Det är fortfarande högst oklart.
Mm-hmm. Men både socialdemokrater och moderater säger att det är först när Sverige är NATO-medlem som vi skulle kunna praktiskt lämna över Gripenplan till. Är det ett nödvändigt villkor?
Ja.
Varför det?
Därför att det finns alltid en liten risk för repressalier av något slag. Och då ska man ha någon som är beredd att ställa upp för en.
Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson, som alltså är försvarspolitisk talsperson, skriver en kommentar enligt Svenska Dagbladet att hon inte delar uppfattningen att stridsflyg bara kan skickas efter att Sverige har blivit medlem i alliansen.
Men hon är väl inte för att Sverige ska bli medlem i alliansen.
Nej.
Så att, det här är väl ett sätt att slippa de fataliteter som V har råkat ut för när de har uttalat sig tidigare.
Med tanke på Rysslands militära förmåga och politiska ledning så kan ju en och annan ändå känna en viss oro över att reducera den här svenska Gripenflottan. Den är ju inte så stor som den, cirka 100 sa du Gunnar, och den var ju 160 någonting, eller var på gång i alla fall. Hur är det med er känsla av trygghet? Hur många Gripenplan måste vi ha kvar på svensk mark för att det ska kännas att det är solitt?
Ja, alltså med NATO i ryggen så blir det mycket enklare, därför att då kan det komma F-35 år. Jag tycker man ligger ganska rätt i den här diskussionen som man för nu.
Det finns ju en infrastrukturell aspekt på det här. Jag satt faktiskt och käkade lunch med den före detta arméchefen Carl Engelbrektsson häromdagen och pratade om det här, och han menar ju på att så NATO-medlemskapet är mycket viktigt och en mycket bra sak, men att Sverige rent infrastrukturellt står längre ifrån att klara av de här åtagandena än vad vi tror. För det innebär att vi måste kunna producera en massa saker i vårt eget land som vi idag inte kan göra. Vi måste få igång försörjningskedjor och produktionskedjor för ammunition och olika typer av resurser som krävs för att återuppbygga en militär. Och inte bara återuppbygga, den ska vi även ge bort saker till Ukraina, vilket vi vill. Då måste vi spänna de musklerna ändå mer. Så att det är ju en spännande tid. Jag menar, jag är ju frihetlig liksom, men det finns ingen annan väg framåt här än att det här är ju stora liksom kommandoekonomiska satsningar som speglar den tiden som vi lever i nu. Det är läskiga, märkliga tider.
Jag tycker att grundfrågan också är, kan Ukraina vinna det här kriget utan uppbackning från luften? Svaret på den frågan är ju av allt att döma nej. Då finns det ett ansvar för oss att bidra med det vi kan. Det tycker jag är absolut tyngst vägande skälet till att möjligtvis stå och blotta oss med ett lite svagare luftförsvar själva. Det är en risk som vi måste ta för att hjälpa Ukraina.
Kan det finnas någon försvarsindustristrategisk aspekt också på det här? Alltså, i många år så läste vi om att ännu ett land som Sverige hoppade skulle köpa Gripen. Nej, de valde istället ett annat plan. Det här är på sista chans. Nej, de valde också bort Gripen. Det beskrevs nästan som en loser, va? Nu så är det bäst i världen och nu kan Ukraina vara liksom en gård där man kan visa. Nu låter cyniskt kanske när jag ställer den frågan.
Ja, men den är väl rätt rimlig. Det var ju det jag försökte säga, att Saab kanske inte har något emot att Gripen får visa sig, om den nu är så överlägsen som tydligen en del militära bedömare menar.
Strax innan vi satte oss ner i veckopanelformatet för att summera veckan kom en politisk nyhet från Köpenhamn. Och i den här frågan så har ju Danmark och Sverige nästan varit som siamesiska tvillingar. Men vad händer nu?
Danmark går fram med förslag för att förbjuda offentligbrännande av religiösa skrifter. Så här sa regeringen alldeles nyss vid en presskonferens.
Regeringen vill därför framsätta ett lagförslag som förbjuder otillbörlig behandling av genstande med väsentlig religiös betydning för ett trossamfund.
Ja, man berättade att man nu vill förbjuda otillbörlig hantering av föremål med religiös betydelse på offentlig plats. Det är så man formulerar det här nya lagförslaget och därmed göra det förbjudet att bränna eller på annat sätt skända Koranen eller alla andra religiösa skrifter offentligt då i Danmark.
SVT Nyheter och Sveriges Radios Samuel Larsson rapporterade. Danmark är också hotat av våldsbejakande islamister och bojkotthot från muslimska länder. Och här berättade alltså Danmarks justitieminister att nu kommer ett lagförslag som skulle innebära att det blir förbjudet att bränna exempelvis en koran på allmän plats. Man ska förbjuda olämplig behandling av föremål med religiös betydelse för ett religiöst samfund. Kanske något ord som inte var korrekt där, men just det här olämplig eller otillbörlig behandling står alltså inte bränning i lagtexten som är tänkt då. Och det här skulle komplettera en redan existerande lag som förbjuder att man skändar andra staters flaggor i Danmark. Karin Olsson, vad säger du om det här?
Ja, det är ju chockartat tycker jag att Danmark har gjort den här radikala vändningen i den här frågan. Men här har man ägnat 15 år i runda slängar åt att stå upp mot islamisters krav och man har försvarat dansk yttrandefrihet. Och jag menar, det här har blivit så intimt förknippat med Danmark och nu gör man helt om. Jag tycker det är en väldigt sorglig utveckling och att Danmark av alla länder nu är på väg att införa hädelselagar igen. Det känns närmast overkligt alltså.
De förnekar ju att det är en förhändelselag.
Ja, men du hör ju själv när du läser upp formuleringarna. Vad ska man annars kalla detta? Mm. Jag såg några tidiga bedömningar här. Ja, slöjan skulle inte ingå här, men däremot ett krucifix. Alltså, ja, och att man skulle heller inte få sända då så kallade skändningar till en vidare krets och så vidare.
Man får varken skända eller sända?
Nej, varken skända eller sända. Så att det är en ganska omfattande inskränkning av yttrandefriheten som man är inne på i det här lagförslaget.
Henrik Jönsson?
Ja, i min uppfattning så är det här är principiellt katastrofalt. Därför att det öppnar upp för extremt svåra gränsdragningar. Det öppnar för extremt mycket godtycke. Vad som ska definieras som att skända någonting. Vad som ska definieras som helighet. Och jag tycker att Nalin Baksi uttryckte det här mycket bra när hon intervjuades i, jag tror det var Aktuellt i veckan. Där hon som i egenskap av troende muslim själv menar att det här är helt fel väg att gå. För de här auktoritära teokraterna som eldar på det här stora missnöjet, de kommer inte att nöja sig. Åh, vad bra, nu visade ni principen som vi sätter här är att är vi våldsamma, då viker sig väst. Då viker sig de liberala demokratierna. Så nu kan vi fortsätta använda det här som ett maktmedel för att flytta fram våra teokratiska...
Men regeringen från Danmark säger så här, det handlar om nationell säkerhet.
Ja, men säg så här. Blir det långsiktigt säkrare på grund av att du gör det här? Du gör ett mycket, mycket stort ingrepp i en fundamental frihetsrättighet som sannolikt är ett sluttande plan. Som inte finns några som helst garanter att det kommer att göra oss säkrare. För att jag menar, det de här liksom, våldsförespråkarna är ute efter, de är ju inte ute efter att få en position täckt. Liksom. Det var det här med koranerna som inte får brinna som var poängen. För dem är det här ett maktspel. Det kommer inte att ta slut för att man gör en efter. Det här kommer att bli värre.
Gunnar Wetterberg.
Nej, men 1971 slopade vi flaggbränningsförbudet i brottsbalken. Och det var ju lite grann en liknande situation där man hade bränt USA-flaggor i Vietnamdemonstrationer och amerikanerna lät höra att de var missnöjda, att de gärna såg att folk skulle lagföras för det här och då plockade vi bort det. Att nu införa det här förbudet vore ju att backa på den klokskap som vi hade för 50 år sedan. Däremot så kan man ju gå in och titta på hur är ordningsstadgan formulerad, vad ligger i hets mot folkgrupp, vad ligger i förargelseväckande beteende för att undvika en del av de problem som kan skapas med det här. Men jag säger som Karin, jag är chockad över att danskarna tar det här rakt på och därmed de facto inskränker yttrandefriheten.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Trots att de, jag såg på deras sändning, där förnekar de ju att det är ett ingrepp, men det är det ju.
Mm, betonade tydligen också att det här gäller inte text och bild, som man ska kunna, satir och sådana typen av hån eller förlöjligande ska vara tillåtet uppenbarligen, men det är just religiösa betydande föremål, och då tänker alla då på Koranen, Bibeln och Toran, jag förstår. Henrik?
Jag vill göra en liten inskjutning här, en observation. I en intervju, för det finns ju liksom en realpolitisk aspekt på det här, där om folket börjar bli väldigt, väldigt rädda och man befarar att Gud förbjuder att ett terrorattentat faktiskt skulle äga rum, politiker måste förhålla sig till det här, och det finns en folklig opinion som är så att vi måste stryka på principerna och förbjuda det här om det kan göra oss säkrare, och vi kommer att liksom angripa politiker för att ha varit för svaga om de inte gör någonting. De intervjuade en kvinna i Aktuellt häromkvällen som sammanfattade någonting som faktiskt representerar en ganska stor del av befolkningen. Och hon sa så här att ja, men det är klart, det känns lite, inte ordentligt, men det känns lite otryggt såklart. Och vi kan ju inte hålla på och bara tänka på vår demokrati och vår yttrandefrihet hela tiden. Och det där kan man ju tycka principiellt sett demokratiskt är en ganska problematisk attityd. Men i en undersökning som gjordes 2021 där de som institutet mätte svenskars attityder till hur man förhåller sig till ogillade grupper i kristider, visar att ungefär hälften av svenskarna är beredda att förneka grupper de själva ogillar demokratiska rättigheter. Det är en ganska stor grupp människor. Så att principdiskussionen, det finns inte en ideologisk mognad i principdiskussionen runt de här sakerna.
Men det är det här terror gör. Terror fungerar tyvärr. Terror skapar rädsla, och för alla människor så ligger den egna tryggheten, familjens trygghet, det är nummer ett. Allt annat är sekundärt. Rädslan skapar ett tryck att göra någonting åt den här typen av företeelser då, som man uppenbarligen ser väcker terroristers ilska, som väcker fientliga staters ilska och så vidare. Och tyvärr är det här som händer i Danmark ett tecken på att terrorism fungerar och att islamisterna vann den här gången. För några veckor sedan så var det en iransk-dansk konstnär som utanför iranska ambassaden då i Köpenhamn, hon rev en koran mot ett rivjärn. Mm. Ja, ett intressant sätt att förstöra en koran på. Detta skulle alltså då vara olagligt i Danmark, och hon skulle kunna sitta i fängelse i 2 år för den här handlingen. En kvinna som protesterar mot de kvinnoförtryckande ayatollorna i Iran. Det är ofattbart att det kan bli ett scenario.
Ja, och vad gör man med, om vi nu diskuterar gränsdragningsproblematik, vad gör man med till exempel ljudböcker och e-böcker? Om jag lägger in en e-bok-koran på ett USB-minne och bränner USB-minnet eller trampar sönder det. Jag vet, det blir lite meta, men det är ju en riktig diskussion man måste ha om man ska börja
och
göra.
Och då svarade justitieminister Hummelgaard, dansk socialdemokrat, att det får domstolarna avgöra.
Kul för dem.
Enligt Expressen idag vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson att Ulf Kristersson kallar till partiledarsamtal efter det här beskedet från Köpenhamn. Sverige blir mer sårbart efter det danska förslaget, säger Socialdemokraternas ledare. Och hon säger också till tidningen att Ulf Kristersson måste ta sig en rejäl funderare på om samarbete med SD är det bästa för säkerhetssituationen. Säger hon precis vad hon tänker här, eller vad menas?
Ja, men samtidigt så säger hon ju att hon inte är säker på att hon vill göra som danskarna. Jag tror egentligen att det här är ganska klokt. Jag tycker det var dumt av regeringen att inte samråda med Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna när det gällde direktiven till den här översynen av ordningsstadgan. Nu har man en chans att göra om och göra rätt, och man kan också vidga det hela till att kanske ta upp andra lagrum som man behöver titta på i det här sammanhanget.
Men det är inte så att svenska socialdemokrater vill gärna gå ungefär samma väg som danskarna för att det inte ska bli väldigt attraktivt att angripa här?
Alla är ute och fiskar inrikespolitiska poänger. Jag såg att Ebba Busch hade uttalat sig att om det finns riktningar inom islam som inte kan acceptera att man bränner Koranen, då har de inget i Sverige att göra. Det är för mig rätt hisnande uttalande det också i yttrandefrihetens namn.
Jag håller helt med där, liksom just i det, liksom att försöka plocka inrikespolitiska poäng på den här frågan. Och då tänker jag mer specifikt på en ledartext som jag tror det var Anders Lindberg som skrev den i Aftonbladet. Den hade rubriksättningen SD gjorde oss till terroristernas mål. Och här går man då fram med vad jag uppfattar som en narrativ där man då ska där man faktiskt principiellt är helt förkastligt. Där man säger att våldet orsakas av den som sa fel saker. Principiellt, det är alltid den som tillgriper våldet som är problemet. Och att försöka bända det här runt på det här sättet, det är ohederligt, det är snaskigt och det är smått och det är inrikespolitiskt i en situation som är ganska skarp och ganska allvarligt. Jag tycker det är ömkligt. Om jag ska vara helt ärlig.
Vilka möjligheter har regeringen i det här läget att göra någonting klokt för att inte hälla bensin på brasan utan någonting annat som kylar ner det här?
Den här initiativet, om man tittar på ordningslagen, är ett försök att gjuta olja på vågorna. Det görs ju olika analyser av vad det egentligen betyder. Helena Gissén på Ekot, hon trodde att det här var ett sätt att begrava frågan lite tills vi tagit oss igenom ratificeringen till NATO. Efter det kommer allt lägga sig, så kan man låta det rinna ut i sanden ungefär. Det var hennes analys av vad det initiativet betydde. Men jag måste ju säga att jag tror nog att om regeringen skulle göra upp med Socialdemokraterna om någon typ av förändring av ordningslagen eller på något sätt hitta en sån väg framåt, så tror jag att det skulle vara ganska populärt bland väljare och allmänhet. För att jag tror att de allra flesta människor tycker nu att det här är orimligt. En man utsätter Sverige för den här faran genom att bränna Koranen stup i kvarten. Han är inte ens svensk. Vad är hans motiv? Och så vidare. Alltså det är så människor pratar om de här händelserna. Jag tror att många tycker, gör någonting åt detta. Den här principiella diskussionen då, som kanske Henrik och jag efterlyser här, den är uppenbarligen svår att ha i det här läget. För nu handlar det om rädsla och det handlar om trygghet och säkerhet. Och då är man inte riktigt mottaglig för de här principdiskussionerna.
Mm. Jag tycker att det perspektivet som du redogör för från kanske gemene man är, även om det är principiellt svagt, så är det är en begriplig hållning. För det är en konstig aktivitet att hela jämt och ständigt hålla på och bara seriebränna Koran. Och det är en utstuderad aktivitet. Och det kan ju finnas alla möjliga typer av motiv bakom det där som är ute efter att göra det dåligt för oss. Och det här med liksom demonstrationslagen etc. Det är egentligen i min mening, det är inte orimligt att inte tillåta allting över allt hela tiden och justera det. Men att göra dessa förändringar precis nu när vi utsätts för påtryckningarna är taktiskt klumpigt, därför att då sänder man signalen att våldet skrämmer oss och de liberala demokratierna viker sig. Hade vi gjort det i lugn och ro tidigare när det inte var konflikten, så hade inte det signalvärdet varit lika starkt.
Då hade det varit en helt annan diskussion.
Den danska utrikesministern har också talat, Lars Løkke Rasmussen, och han säger det här är en viktig politisk signal som Danmark idag sänder till resten av världen. De vill sända precis den signalen.
Han argumenterade för att det handlar om Danmarks röst i världen och att påverka, så att det är väl musen som röjt.
Jag föredrog signalen Jyllandsposten sände jämfört med den här nya signalen.
Det här är veckopanelen, vecka 34. Nu så sätter vi ner foten i ekonomi och finanspolitiken.
I vanliga, så kallat vanliga lågkonjunkturer, så är man också väldigt expansiv. Man går med stora underskott och lånar upp pengar för att få igång ekonomin. Gör vi det nu, då är det som att kasta bensin på en inflationsbrasa. Pengarna brinner bara upp och inflationen blir högre. Och pengarna man har och äger blir mindre värda, som man har sparat ihop.
Finansminister Elisabeth Svantesson, den svenska ekonomin kommer att dyka ännu snabbare än vad som förutsades i tidigare prognoser. 2025 tror vi på en ljusning, sa hon i sin presentation på Harpsund om det ekonomiska läget, och hon återanvände sitt eget uttryck ekonomisk vinter. Men trots den här dysterheten så ser finansministern ett reformutrymme på 40 miljarder kronor. Men till vad de ska gå får vi inte veta förrän om knappt en månad. Frågan är om det kan bli sänkta skatter från den här regeringen. I onsdags kom ett politiskt utspel om sänkt skatt för 4,3 miljoner löntagare, men också för pensionärer och andra. Från Socialdemokraterna.
Småbarnsmammor och småbarnspapper ligger vakna om nätterna och undrar hur de ska klara hyran eller räntor och amorteringar på sina bolån. Inriktningen från Socialdemokraterna är ju tydliga. Den här budgeten behöver vi satsa för att stötta vanliga hushåll, inte sänka skatten för de rika.
Ja, vad säger panelen om det här? Krav på skattesänkningar på bred front från Socialdemokraterna. Karin Olsson, vad är det här?
Ja, det är onekligen lite intrikat det här. Jag vet inte om det rör sig om någon slags triangulering från Socialdemokraternas sida. Att man faktiskt är ett fullt dugligt alternativ för missnöjda moderatväljare. Men ja, jag tycker det är lite svårtolkat, måste jag säga.
Henrik Jönsson, kan du bringa rätt sida här?
Du, vet du vad, jag ska säga så här. I det här fallet är jag pragmatisk. Alltså, jag tar de skattesänkningar jag får, oavsett var de kommer ifrån. Så att det är väl alldeles utmärkt att de har den här attityden.
Men hur kan de interna diskussionerna... Gunnar Wetterberg, gammal socialdemokrat. Är inte skattesänkningar ett, på bred front i alla fall, ett rött skynke för Socialdemokraterna?
Nej, jag menar den underbara natten, skattereformen 90. Det var ju också skattesänkningar. Man gör det när det är vettigt. I det här fallet är jag inte säker på att det är vettigt. Socialdemokraterna hade en mycket klokare linje för några månader sedan när de gick ut och talade om behovet att värdesäkra bidragen till kommuner och landsting. Det vore nog egentligen fortfarande det som är vettigast.
Behöver inte hushållen någon värdesäkring, menar du?
Nej, alltså det har hushållen fått ta ibland. Att ibland så rasar våra realinkomster. De har stigit väldigt kraftigt sedan 90-talskrisen. Det här hacket i kurvan får vi nog tugga i oss, och de flesta klarar det rätt bra. Sen kan man titta på försörjningsstödet, behöver vi höja det. Men i valet mellan skattesänkning och att säkra vården, omsorgen och skolan, så väljer jag nog vården, omsorgen och skolan alla dagar. Dessutom ska man ha klart för sig att det här reformutrymmet är ju ganska litet. Alltså 40 miljarder är bara 2/3% av BNP, så att det är ju inga jättesummor.
Den här skattesänkningen skulle vara i genomsnitt 1900 kronor per år. Det vill säga det är i stort sett en femma om dagen som man kanske ibland delar på två barn och så vidare. Det låter ju, jag förstår att har man väldigt ont om pengar så kan även en femtilapp spela roll, men en femma om dagen.
Nej, men två par nya skor till barnen kan du också översätta det med. Så att,
på ett år?
Ja, 1900 är inget att förakta, men det är fel prioritering.
Alltså, en komplicerande omständighet här är att vi befinner oss i en stagflationsekonomi sedan en ganska lång tid tillbaks. Och det gör att samtliga traditionellt tillämpbara redskap som finns inom finansmarknaden är relativt obrukbara just nu. Och delvis är det här ett svenskt problem eftersom vi har faktiskt den per capita högsta belåningsgraden hos hushållen i hela Europa. Vilket gör att med våra korta bindningstider på fastighetslånen som vi har, till skillnad med Danmark har faktiskt lite högre än vad Sverige har, men de binder i allmänhet sina lån på 20 eller 25 år. Och det här gör att vi är väldigt exponerade för ett aggressivt ränteläge, vilket vi nu har genom då inflationen, som förvisso bobbar lite grann upp och ner. Men det gör att Svantesson kan inte göra mycket i det här läget. Samtidigt så måste hon beveka en opinion som känner sig trängd, där de vet att energin kommer bli dyr i vintern när det blir kallt igen. Huslånen pungslår folk. Matpriserna är den stora grejen som sticker iväg. Så att från alla håll, det här är en perfekt storm som kommer från alla håll på en gång. Ska jag själv som libertarian ge ett råd till, så är det här ett ypperligt tillfälle att skattebefria företag så mycket som möjligt. För att det folk behöver är en frodig och vildvuxen arbetsmarknad. Så att vi kommer igång och producerar saker för att skapa tillväxt i ekonomin och arbetstillfällen där folk som annars kan riskera att förlora sina jobb nu när allting drar samman kan gå in.
Det är intressant att det verkar också råda en viss splittring inom Moderaterna, åtminstone lite under ytan mellan Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Vi hörde Ulf Kristersson i Almedalen i somras och sa att det viktiga nu var att satsa på välfärden och vården och skola. Det var ju han lät som en gammal sosse i sitt tal. Därefter såg sig Elisabeth Svantesson tvungen att skicka ut ett meddelande till gräsrötterna om att Ulf hade fel här och minsann skulle Moderaterna hänga i skattesänkarspåret. Någonting i den stilen. Så att det verkar finnas en viss schism här i partiet hur man ska bete sig i det här ekonomiska läget.
Men det klokaste i den här diskussionen skrev nog Lars Calmfors häromdagen när han påpekade att det man verkligen saknar, och det har vi gjort sedan 2010 skulle jag säga, det är de här stora genomtänkta strukturförändringarna. Alltså vi skulle behöva en skattereform, vi skulle behöva någon slags tanke om hur tryggar vi välfärdens finansiering. Det har regeringarna på bägge sidor av blockgränsen varit oförmögna att prestera de senaste 12-13 åren. Och det är väl ett riktigt fattigdomsbevis.
Nu ska jag stanna upp en stund och rikta mig till er som inte har kvartal total. Ni får dessvärre inte ta del av hela veckopanelen och nu kommer ett sjok som bara prenumeranterna får höra. Tanken med det här är förstås att det ska löna sig att prenumerera. Gå in och gör det. Inflationen har inte gjort åverkan på våra priser, vad jag vet. Välkommen. Då ska jag be att få höra vad panelen har plockat fram ur sin egen analys och granskning av den senaste veckan. Veckans person eller ord? Kan Wettermer börja?
Semaglutid.
Semaglutid, detta fina ämne som har en sån vacker molekyl.
Ja, jag tror det står någonting i stil med C157 eller något sånt där, står det på nätet. Men det är alltså den verksamma substansen i ett diabetesläkemedel som heter Ozempic, men som också visade sig ha väldigt påtagliga effekter på att hjälpa folk att sänka kroppsvikten och därför har blivit ytterligare ett läkemedel som heter Wegovy. Och bägge de här är det danska Novo Nordisk som står bakom, och det gör att Novo Nordisk har gått som ett spjut på börsen de senaste 3 åren. Och numera är ett av de 20 högst värderade bolagen i världen. Alltså Ericsson och Volvo kan slänga sig i väggen. Det är danskarna som idag har det högst värderade bolaget. Och det som är viktigt är ju att om man kan komma åt det här med övervikten, så har det så många positiva effekter i andra avseenden, så att man unnar Novo Nordisk det här. Och samtidigt kan man fundera lite över att Sverige, som en gång hade ganska framgångsrika läkemedelsföretag, nästan har tappat detta, medan danskarna har både Lundbeck och Novo Nordisk kvar. Det tycker jag är lite grann.
Bränna fett får man göra i Danmark.
Absolut. Och de kanske behöver. Ja.
Och man kan ju, du kunde mycket om det här, Gunnar, men man kan tro att du har lyssnat på Kvartalskortal då, som ju hade den här nyheten tidigare i veckan om att Novo Nordisk enorma intäkter för det här läkemedlet har gjort att Danmark är liksom lite, det hela ekonomin påverkas.
Mm. Ständigt dessa danskar, va?
Ja, Henrik.
Ja, veckans person är för mig Astrid Kander, som är forskare på Lunds universitet. Och hon publicerar en text idag i Dagens Industri där hon har tagit fram ett nytt sätt att räkna på klimatkostnader. Och den har det inte helt lätt uttalade namnet, den här principen som hon kallar då för teknologijusterade klimatfotavtryck, vilket då resulterar i negamissioner. Det har länge varit så här.
Istället för emissioner.
Ja, precis. Ja. Negamissioner, det är alltså att vi minskar då de fossilemissionerna. Och argumentationen har länge sett ut så här då i den svenska klimatdebatten. Det är så att, ja, vi är duktiga här. Vi är ganska rena. Vi bränner inte mycket fossilt i Sverige. Vi är ett av de lägsta länderna i världen. Men vi importerar en massa varor från andra länder och vi måste räkna in, för att få en korrekt kalkyl måste vi räkna in allting som vi importerar. Så har det låtit länge. Och argumentet som följer på det blir då, därför ska vi tillämpa en reduktiv politik, vilket innebär uteslutande vi måste konsumera mindre, importera färre saker, vilket då leder till att ekonomin krymper. Och det som fascinerar mig med Kanders nya mat är att jag tycker det bemöter det här, och det nyanserar och vitaliserar diskussionen om hur vi gör klimateffektiva, smarta saker. Och det hon menar, det är då att eftersom vi är så duktiga på att inte släppa ut, om vi exporterar mer, om vi ökar vår produktion och blir bättre på att exportera våra produkter så att de inte produceras på andra ställen där de är sämre, klimatsämre på att göra dem, då uppstår de här negamissionerna. För då, där är alltså svensk produktivitet och innovationskraft direkt drivande för att effektivt få ner dem. Och samtidigt kan vi ha en tillväxtekonomi.
Vad är hon professor i?
Ekonomisk historia.
Ja, tack för det.
Ja. Ja, tack för det. Negamissioner, Karin.
Då har jag veckans ord. Och det är kulturelit. Och det var ett ord som upprepades väldigt många gånger i Norrköpings kommunalråd Sofia Jarls debattartikel i Expressen i veckan. Och det här gällde då en riktig kultursnackis, nämligen att Norrköping kommun ska strukturera om sin kulturverksamhet och göra vissa besparingar. Och hon skrev då en svavelosande svar på kritiken mot detta. Och hon skrev bland annat: är det fult för kultureliten att tjäna egna pengar? Och hon beskrev då kulturarbetare som snobbiga människor, som parasitära. Alltså hon målade upp en väldigt populistisk bild
av kulturutövare och kulturarbetare. Och detta har ju tagit hus i helvete, ursäkta mig. Men det här har ju verkligen exploderat på alla kultursidor de senaste dagarna.
Bojkott mot Norrköping tycker artisten Thomas Andersson Vi att det ska bli.
Ja.
Medan professorn i etnicitet vid Linköpings universitet, Stefan Jonsson, skrev i Dagens Nyheter att det här nya styrets modell i Norrköping, det är som en syntes mellan en nyliberalism som tar hänsyn bara till kultur som kan mätas i siffror och en nyfascism som tyglar konstens och kulturlivets kritiska röster.
Men i Karins tidning så skrev Malin Sive en ganska klok kolumn om det här, som liksom tittade på hur mycket ull är det bakom de här skriken. Och det handlar om att dela upp en kulturförvaltning. Det kanske inte är världens mest begåvade åtgärd. Det låter som en ny kommundirektör som vill visa sig på styva linan. Det handlar om att kanske sälja ut konserthuset Louis de Geer. Det är väl inte heller i dessa SBB-dagar det allra vettigaste man kan göra. Men det är ändå armlängds avstånd till fascismen, skulle jag vilja säga.
Jo, det är då. Jag måste säga att jag tycker att det mest upprörande i detta var nästan den här texten som Sofia Jarl skrev. För den var faktiskt genomsyrad av ett kulturförakt, och det var en oerhörd arrogans, och hon hade inte ens vinnlagt sig om att ha en enda mening om kulturens betydelse och värde, utan det var ett oerhört nonchalant, elak och hemsk text. Sen kan man diskutera de här åtgärderna som Norrköping vill göra, som har ju varit en väldigt stolt kulturkommun länge. Och jag tror nog inte heller att vissa av de här åtgärderna är så kloka. Men det är klart man kan ha en diskussion om biljettpriserna för att gå och lyssna på symfoniorkestern, om de ska höjas. Men det är en fullt relevant diskussion att ha. Men jag tyckte att hennes debattartikel var väldigt obehaglig.
Alltså, ur ett strikt principiellt frihetsperspektiv så är det väl ändå en anmärkningsvärd tid när tanken på att staten inte ska ha riktigt fullt lika stor finansiell kontroll över kulturen är fascism.
Hörrni, därmed så tar vi och stänger butiken, och jag är djupt tacksam till panelisterna Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen, Henrik Jönsson, debattör, författare, finns överallt. Snart också dansande på scen.
Faktiskt.
Och Gunnar Wetterberg, författare och historiker. Tack och trevlig helg.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Helg.
Hej då.
Och som vanligt finns det massor att läsa och lyssna på sajten. Så hotas den akademiska friheten. Det är en text av Södertörnprofessorn Fredrik Svenneus som menar att det största hotet mot den akademiska friheten i Sverige kommer från den radikala identitetspolitik som har tagit över många universitet i USA. Det är en av två artiklar av Fredrik Svenneus på Kvartal. Receptet för ett lyckligare liv. Ja, det har vi faktiskt, och Henrik Höjer har skrivit den texten. Ett vetenskapligt svar på frågan vad som egentligen gör oss människor lyckliga. Det är ett resultat av världens över tid längsta forskningsprojekt om lycka. Fredagsintervjun. Allras grundare Alexander Ernstberger intervjuas av Jörgen Wittfeldt. För 2 år sedan dömdes han och flera andra från Allras ledning till långa fängelsestraff i Svea hovrätt. Utfallet gick på tvärs med tingsrättens friande dom och hade föregåtts av intensiv debatt och medierapportering, inte minst om de inblandade personernas dyra vanor. Nyligen ansökte Alexander Ernstberger om resning i målet efter att flera nya uppgifter kommit fram. Historien om Allra är bra, men den är inte sann, säger han. Blev Allra syndabock för ett trasigt pensionssystem, eller är domen rätt och riktig? Lyssna på Jörgen Wittfeldts fredagsintervju. Och på hela Kvartalredaktionens vägnar tackar jag nu för mig, oss, för den här gången. Och på söndag kommer som vanligt en krönika att ta del av. Och så småningom kommer så gott som alla texter också i inläst format. Läs eller lyssna, eller både och. Och tänk själv.
Du har
har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.